mitt i påsklovet, mitt i ett strålande vackert Göteborg under magnoliaträdet vid Arthur Seatons familjegrav. Inte grav, som är 250 kvadratmeter stor, Jakob.
Precis, det är Nordens största grav på allmän yta. Vi har tid enkom för att spela in podd, för det tänkte jag var det mest respektfulla vi kunde göra här. Nej, det har att göra med att vårt backupställe där vi brukar hänga ibland och spela in, det är stängt för att det är påsk.
Ja.
Det är så det fungerar. Vi sitter utomhus, därför hörs det kanske lite fågelljud och andra ljud ibland. Vi ber om ursäkt om det stör. Är du en människa som stör dig på det så kanske, jag vet inte. Jag tror inte någon gör det. Det är ändå liksom så här, du vet, efter en lång vinter så börjar livet komma tillbaka. Då är det gött med lite utomhusljud, tror jag bestämt.
Ja, vi hoppas på det i alla fall.
Ja. Har du haft en bra påsk?
Absolut. Det är ju fascinerande. Jag är oerhört nöjd med att mina barn vet varför vi firar påsk. För att det var jag tvungen att kolla med dem. Men de kunde både den judiska anledningen och den kristna anledningen till påsk. Och de svarade inte kycklingar. Men ja, vi upptäckte en kunskapslucka hos min yngste son. Naturligtvis. När han sjöng av hjärtans lust om han Jesus Kvist. Alltså Jesus heter då Kvist i efternamn eftersom han själv heter Berg. Och när vi då upplyste honom, samtliga medlemmar i familjen Berg, att han heter nog, det är nog Jesus Krist utav ordet Kristus. Då funderade jag på, men vad heter han egentligen? Och så hade vi lång diskussion om detta. Och jag kände plötsligt att mina religionslärarkunskaper och vad jag har gett mina barn och sådär var noll igen. Så det var ju skönt.
Det var fint. Du har ändå haft religionsförhör med dina barn på lovet. Det är nog en grej som har hänt någonstans.
Det har hänt.
För du är religionslärare. Visst är det?
Oerhört mycket religionslärare. Ja. Egentligen mer än svensklärare.
Just det. Är det mer baserat på undervisningstimmar eller mer baserat på känslan av liksom vad du har din identitet typ?
Nej, mer var jag har min utbildning faktiskt.
Aha, okay.
Alltså om jag, nu ska jag se det så. Alltså jag undervisar ganska lite religion. Det gör man ju för att det är så litet ämne.
Ja.
Men jag har ju väldigt många universitetspoäng i ämnet religion.
Ja.
Jag förstår. För jag skulle ju syssla med sånt, trodde jag, ett tag.
Med religion?
Ja, alltså religionssociologi.
Coolt.
Ja, det är väldigt coolt. Men genererar väldigt lite pengar.
Just. Så sen när du kom tillbaka till kapitalismens tröskelverk så hittar du läraryrket och nu är vi här.
Eller hur?
Så kan det vara.
Har du haft en bra påsk?
Ja, jo, men det får jag ändå säga. Jag har varit fullt upptagen med ett volontärprojekt som har varit jättekrävande tidsmässigt ända sedan sportlovet. Men som har varit väldigt givande, särskilt den senaste veckan. Så det har varit väldigt, väldigt, väldigt bra.
Mm.
Har bland annat fått förklara konceptet påsk för ett gäng indiska hinduer som har varit såhär, okej, han är det där, låter ju rimligt. Och så börjar man fram och säga, men har inte ni några traditioner? Jo, vi har det här, man gör det här och det här och det här och det här och det här. Och allting låter sjukare än liksom, så man bara, okej, men det blir ändå en perspektivfråga då. Liksom på något sätt.
Ja. Jo, men det är ju så att så fort man slår på logiken när det kommer till religion så faller det ju.
Men det finns ändå något kulturellt i att liksom så här, fler och fler grupper, väldigt speciella grupper i västvärlden börjar fira exempelvis Holi, den här liksom färgkastningsfestivalen, för det är lite coolt och lite kul och lite så här, det känns lite skenheligt som att plocka liksom körsbären ur, man plockar russinen ur kakan typ. Ja, skitsamma. Man plockar någonting ur kakan.
Man plockar russin ur kakan.
Precis. Ja. Exakt. Men samtidigt så har liksom påsken blivit någon sorts Halloween-grej i Indien till den. Där det är liksom en kommersialistisk och kapitalistisk grej som ingen riktigt vet varför man firar eller bryr sig så mycket om. Utan när man går ut och säger så här, happy Easter till varandra. Så det går väl both ways, antar jag. Och det är väl fint. Det är någon symmetri med det också.
Absolut. Ja. Vi här i Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam. Men vi ska ju podda, och nu är ju den här podden lite sen för att den har påsksovit lite. Men nu så kommer den idag, helt enkelt.
Det kommer idag,
ja.
Det heter att...
Ja, och det är väl härligt bara en sån sak.
Det är absolut härligt på sitt sätt. Mm. Det är ändå så här, fast att man är upptagen på olika sätt och man försöker koppla av, så är man ändå med någonstans i vad som händer i världen. Visst är det så?
Ja, Eller i alla fall, jo, men man försöker ju ändå uppdatera sig och ha lite koll på omvärlden och inte omvärlden.
Alltså jag bryr mig inte mycket om nyheter och sånt. Det är inte, jag är inte intresserad av. Men däremot så är det liksom diskussioner i olika sociala medier.
Mm.
Då brukar jag radera Twitter ganska hårt från mobilen när jag lov. Nu gör det att alla sociala medier, för att jag vill inte höra några Game of Thrones spoilers innan jag är i fatt. Men förutom det då så har jag ändå följt lite lära Twitter ibland. För det brukar vara ganska spoilerfritt på saker jag är intresserad av på det sättet. Och då hittade jag en diskussion som Patrik Landström startade. Det han var en rektor, utvecklingsledare, utvecklingschef och någonting sånt här. I någon kommun någonstans.
Jag tror han är skolchef faktiskt i Linköping.
Förmodligen är det.
Mm.
Och då, ja, men det låter rimligt. Mm. Okay. Han skriver för någonting om det här med uttrycket om svaga elever.
Mm.
Du vet att det är lite konstigt att vi ska ha det som ett allmänt vedertaget begrepp.
Mm.
För det är liksom, det är klart att det är bra att kunna sätta ord på att vi har elever som inte presterar lika bra som andra.
Mm.
Men i formuleringen svaga elever så lägger man, alltså det säger ju någonting om vart som prestationen finns och vart misslyckandet finns. Och det säger någonting om vem som bär ansvaret, vem som kan fixa det. Plus att det är någonting som jag inte gärna vill vara. Och det kan vara en motivation. Om jag känner så här, men jag vill inte riktigt vara i den här gruppen och därför så jobbar jag hårt på att ta mig ur. Eller så kan det vara någonting som trycker ner en ännu djupare den situationen man är i. För att man vet att jag kommer ändå att ta mig härifrån ändå. För jag är en svag elev. Är du med?
Ja, men det är väl något cementerande, tänker jag, i begreppet svag elev.
Mm.
Som är lite sorgligt faktiskt. Alltså, för att, alltså, att när du är en svag elev. Mm. Alltså jag är svag. Mm. Jag orkar inte bära den här vikten. Då kan jag bära den några gånger så kan jag få lite muskler.
Mm.
Men när det kommer till, och skaffar jag mig en PT så får jag liksom ännu mer muskler ganska snabbt. Tänker jag.
Just.
Och då är det inte så cementerande. Problemet med den här elevgruppen som ofta brukar benämnas som svag är ju kanske, alltså det är ju liksom att man har kanske sina, liksom, jag vet inte, det är en mycket svår, det är inte så enkelt så att man kan ta sig ur liksom den på ett enkelt sätt.
Kunskapssvag är mycket mer traumatiserande, mycket ja, mer stigmatiserande, ja, när det var liksom
svag,
muskelsvag,
ja.
Plus att den här PT-analogin. Alltså, de möter ju och jobbar med folk som är redo.
Ja.
Folk som säger, nu vill jag ta tag i det här. Och då blir det resultat på ett annat sätt.
Mm.
Men de personliga tränare är ansvariga för hela svenska folkets allmänna hälsotillstånd. Så de har haft liksom en mer rättvis bild någonstans.
Jo, men precis.
Om det var gymmens uppgift att alla människor alltid ska få det bättre. Då har man behövt förhålla sig mycket mer finkänsligt till så här, hur gör vi för att motivera alla att jobba med.
Mm.
Eller hur? Det är något sätt det handlar om. Nu har vi någon skön ambulanshelikopter i bakgrunden, men det är vad det är.
Ja.
Det är livet i Göteborg.
men det som jag kan tänka är ju också att vi har ju fastnat i, och det har blivit liksom nästan ännu värre efter 2011, framförallt i den delen av skolsystemet som jag är, i det här att, och det ser vi ju, och vi har ju en arbetsmarknad som skriker efter praktiska utbildade människor. Och jag vet inte hur mycket liksom, man försöker från politiskt håll lyfta yrkesgymnasiet. Mm. Men i och med 2011 så höjde man ju kunskapskraven liksom, och nivån på kurserna, vad som var en allmän gymnasieutbildning.
Mm.
Ganska så rejält skulle jag vilja påstå. Och man liksom pushade upp de kraven samtidigt som man också gjorde yrkesnivån då lättare, men också inte alltså man tog bort behörigheten till fortsatta studier, vilket gjorde att väldigt få väljer yrkesgymnasiet idag. Det har ju sjunkit markant. Och det blir,
för det är klart ingen som vill stänga sina dörrar när man är 14-15.
Nej, och det säger ju sig självt, samtidigt som det blir väldigt, för det är ju inget fel. Alltså vi har ju för att vårt land ska fungera måste vi ju ha människor på alla positioner i samhället. Och det är ju inte bättre eller sämre att jobba med, Alltså att vara snickare, tänk en bra snickare, för fan vad bra. Eller en barnskötare, en skicklig barnskötare är ju svinviktigt för samhället.
Men grejen med det är att vi har typ ett system som signalerar att det är det bättre det sämre.
Ja, men det är ju helt absurt att det visst, är det. För att, snarare är det ju så att världen skriker efter bra både barnskötare och snickare. Men då ska vi liksom på något sätt i vårt utbildningssystem tvinga alla igenom att läsa liksom litteraturvetenskap på hög nivå som de egentligen, alltså som inte alla faktiskt.
Fast det finns två aspekter där, för det finns, dels är det så naturligtvis som det du säger att så här, man behöver göra liksom kurser svårare än vad de behöver vara någonstans, så att det liksom, den grunden hänger inte ihop med att man liksom så. Den andra delen av det är att det här med att vara allmänbildad blir hela tiden mer och mer komplext och så.
Ja.
Och vi vet att de människorna som har svårast att klara samhällsomställningar när det kommer till teknikutveckling, samhällsutveckling, ekonomiska krascher, börskrascher, allting som för samhället någonstans ultimat framåt. De människorna som är sämst på att hantera det, det är de som har lägst utbildning.
Mm.
Så vi ska vara väldigt, väldigt försiktiga med att säga att det räcker med att du kan bara det här.
Nej, men...
För att det får man inte göra hur som helst, och det är det man har misstagit här. Vi hade förut en nivå som var så här, du behöver inte läsa allt det här och det här, du behöver inte ha bla 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 bla. Men du ska ta med fan ha grundläggande högskolebehörighet, för att du kan inte säga idag vad du vill göra om 10 år, om 20 år, om 40 Nej. År, om 50 år. Vilket är liksom perspektivet som ditt yrkesliv handlar om. Så därför så är det bra att du i alla fall har en biljett vidare till ditt nästa yrke sen också. Men vad man gjorde var att man tog bort det, för man tänkte att det här är inte riktigt någonting som alla behöver. Och det är en fruktansvärt elak människosyn. Och i samband med det så gjorde man gymnasiet pissvårt för folk som redan hade det svårt genom hela grundskolan. Det är ändå onödigt. Och samtidigt så att man får inte stänga dörrar. Det var ett citat som jag såg på Twitter från Christian Lundahl. Han var på någon konferens. Det känns som att han är den i lärar-Sverige som är på flest konferenser som ingen annan är på.
Om du tänker ja, han är ju i och för sig inte lärare då, utan han är ju
Nej,
professor.
Nej, men han är inom lärar-Sverige, skol-Sverige. Han var på något sätt som heter #AERA2019. Vem vet?
Mm.
Och då citerar han en person som också tänker en forskare som heter Carmen Montesinos. Jag vet inte. Som jag får säga så här. What kind of society tells a 13-year-old that you are not good enough for rigorous academic work?
Mm.
What kind of society does that? Alltså vilket samhälle säger till en 13-åring att du är inte bra nog för liksom hårt akademiskt arbete eller så här, seriöst akademiskt arbete? Vem gör en sån grej? Och då pratar de om 13-åringar. I Sverige så säger vi det till 14-15-åringar. Eller vi bygger upp ett system där 14-15-åringar själva ska känna att nej, det där är nog inte min grej. Det där kommer nog att lyckas med min grej. Det är inte schysst.
Nej, men det är ju bara att gå till mig själv. Jag har ju nästan skrattretande mycket högskolepoäng numera. Men när jag gick på i grundskolan, gymnasiet, jag var ju ingen högpresterande elev, utan jag låg ju där någonstans i mitten. Men på min tid, jag är ju så pass gammal, så jag gick ju det gamla, du vet, 1-5 systemet, relativa betygsskalan, och hade ju ett liksom komvux uppe för alla. Så att jag gick ju först naturvetenskaplig linje av en slump, för att jag då på den tiden kunde man inte byta linje, så att jag ville gå med mina kompisar och var ju inte så motiverad och inte så, förstod inte riktigt och var ganska vilsen i det. Så jag gick naturvetenskaplig linje, hankade mig igenom den och sen när jag ville läsa på högskolan behövde jag ju liksom göra någonting åt mina betyg. Och då kunde jag ju på den tiden faktiskt läsa in en helt ny gymnasieutbildning. Så jag har ju både ekonomisk linje och naturvetenskaplig linje liksom kunskap. För att och så hade jag ju då lyckades jag ju naturligtvis, för jag hade en helt annan motivation, så lyckades jag ju få väldigt höga betyg där. Men det betydde ju snarare att jag mognade senare, och jag tillhörde ju faktiskt kategorin svaga elever eftersom jag hade diagnosen dyslexi på grundskolan.
Hade du inte det sen?
Jo, jag har ju diagnosen dyslexi. Mm. Jag var en av de första som fick det, eller diagnosen. Vad är det man har? Jag har den handikappet.
Kan man en diagnos? Alltså folk ju ställa den diagnosen.
Ja, men det är så. Ja, men det heter väl det. Ja. Och det har jag ju fortfarande. Jag har ju den svagheten, eller om man nu ska säga. men det är ju väldigt, jag har ju väldigt mycket verktyg idag som gör att den knappast märks. Det märks ju när någon säger, det stavade sig som det låter, och då känner jag bara så här, ja fast det låter ju ingenting. Det är ju det som är problemet liksom. Det låter ju liksom, det är ju liksom det som är hela mitt handikapp. Det stavas som det låter, det är det dummaste du kan säga till en dyslektiker, för att det är ju precis det den inte har.
Jag såg en fantastisk grej apropå verktyg och så. En skämdum från en konversation som någon hade haft, som någon hade delat på internet i morse.
Mm.
Som blev viral. Det är någon som har skrivit och säger typ, jag kommer hem snart.
Mm.
Och så har skickat till sin fru, och så är deras barn som kanske är 4-5 svarat med så här, prat till textfunktion.
Ja.
Så de får tillbaka ett svar och säger, vad skrev du? Jag kan inte läsa. Och man bara, det här som är så jävla värdelös konversation i det. Men det känns ju roligt. Man kan ha en perfekt skriftlig konversation med någon som inte kan läsa. Eller för den delen skriva.
Nej.
Överhuvudtaget. När det är som tekniska verktyg som finns. Så är det klart att man också själv svarar då i ljudmeddelanden. Så är det schysstare för alla. Men liksom, det är en cool grej.
Ja, men det är det.
Och det är sidospår. Jag hade en annan grej på det apropå. För de här tonåringarna som jag har varit på det här volontärprojektet med. De är 14-15. Och du vet, de ska planera en del egna aktiviteter. Och så var det någon gång när de ville så här, introducera tanken på funktionsvariationer och funktionsnedsättningar och så. Och så har de liksom tilldelat folk lite olika, så nu ska vi försöka på det här och det här och det här.
Mm.
Och så har de tilldelat färgblindhet till ett gäng personer. Och man blir så här, för det första, hur ska man simulera det? Hur ska man liksom försöka tänka sig in i vad det är? Och för det andra, hur behöver man se på det som en funktionsnedsättning? Det var ju som en tanke som jag hade direkt efter en sekund. Jag bara, okay, vi testar det och ser vad som händer. Men där känns det lite dumt. och det var ungefär det de kom fram till sen också efteråt. När de hade en utvärderande diskussion. Och så här, ja, men du vet, så här, folk som får tänka in så här, hur är det att inte kunna prata. Eller hur är det att inte kunna liksom, röra armar och ben. Det är lättare att ta till sig.
Mm.
Men det är svårt, för det första förstår man inte riktigt vad det innebär att vara färgblind. Och för andra, det behöver vi inte vara så himla stort problem. Typ. Och de var väldigt så här, fast i det. Men det är synd om folk som inte ser färger. Typ. Men man bara, jo, men liksom. Det är inte så att man kan gå på någon sån här syndighetsskala för att liksom så klassa vad är och vad är inte liksom. Och det är någonstans det som jag tror blir grejen här också, att så här, ser man på den här gruppen elever som svaga elever, så väcker det en falsk empati att så här, det behöver vara så jävla synd om dem, att man behöver ta hand om dem. Jag tänker att så här, det finns också en benägenhet, den klassiska liksom skolspråket, att man pyser elever som inte behöver delta i vissa moment, som inte behöver liksom genomföra vissa tester, som inte får vissa möjligheter att delta i vissa kurser och så.
Mm.
För man tänker så här, nej men det här är en svagpresterande elev.
Mm.
Det är egentligen den lite mer intellektuellt genomtänkta varianten av precis samma grej som när tonåringen håller på med, om du tänker. Att man liksom så här, från ett utifrån perspektiv bara, nej. Men det är synd om dem. Där man egentligen begår någon sorts övergrepp som är så här hårt.
Ja,
alltså man behöver inte se människor som, de svaga elever, de som presterar dåligt på prov, är väl sällan svaga i alla sammanhang, inte ens i alla skolsammanhang.
Nej, men det är det som blir så konstigt. Alltså det finns ju så mycket saker som är konstigt i det här. För å ena sidan så säger vi att den akademiska kunskapen är tjusigare än den praktiska. Om man nu kan dela upp kunskap så, det är jag inte säker på. Men man gjorde det under min lärarutbildning. Vilket är ju väldigt spännande. För jag är inte säker på att det filosofiskt ens håller. För kunskap är kunskap.
Men det är praktiskt. När du gick i skolan, då var du hade dyslexi, okej?
Okay? Mm.
Var det några ämnen du var bra på?
Ja, det roliga är ju att jag hade ju... jag var bra på litteratur.
Det är inget så tydligt exempel då på att liksom att där...
Vi hade ju två betyg. Vi hade ju ett svensk betyg, ja. Alltså praktisk svenska då. Och så hade vi ju litteraturbetyget. Och jag hade femma i musik och jag hade femma i litteratur.
Så jag menar, den idén att säga, den svag elev, det håller inte.
Nej, men det gör det ju verkligen inte. Och sen är det ju så här också att jag hade ju det som ett handikapp eller som en svårighet, men det som blir problematiskt är ju att säger man att eleven är svag, då är ju eleven svag på allt. Och mitt var ju så väldigt, väldigt inrutat i just det här var min svårighet.
Mm.
Men det som faktiskt var bra då, tyckte jag, eller som jag fick till mig, var ju att jag kunde också göra någonting åt det. Liksom att det hängde lite. Alltså det var, jag kan tycka ibland att vi cementerar lite med att nu när vi vill liksom sätta etikett på alla så kallade svagheter. Så blir det lite att jag har det här som en svaghet, alltså så behöver jag inte göra någonting åt det. Och det blir ju en svaghet i sig, för att jag är ju dyslektiker. Det är ju väldigt effektivt när elever kommer till mig och säger det, att de är det. Ja, ja, och hur ska vi jobba med det då, säger ju jag då.
Mm-hmm.
För att det är ju någonting, då får vi jobba på ett annat sätt. Mm-hmm. Det betyder ju inte att du kan liksom, utan problemet är ju, du måste ju ändå komma runt det. Du kanske inte kan, om du sitter i en rullstol kan du inte åka i, så kan du inte springa i trappor, det säger ju sig självt.
Mm.
Men du kan ändå lära dig att leva ett väldigt gott liv ändå.
Och det är ingen människa som har känt att jag sitter i rullstol så att jag behöver inte ta reda på vad som finns på andra våningen. Nej. Man har hittat någon annan lösning på det.
Ja, men så är det ju, och då är man ju inte svag längre. Jag tror inte att någon som sitter i rullstol, alltså det blir en väldigt, alltså vill ses som svag, och jag tror att, yeah, att det blir en väldigt, väldigt, alltså det är en väldigt, väldigt dumt begrepp som jag använder själv, och det behöver jag nog tänka över, för att jag skulle behöva använda en annan beteckning på det, för ord cementerar ju. Ord gör ju att vi liksom, men jag vet inte riktigt vad vi skulle ha istället. Men, utan,
jag tror så här, det som fattas också i det här är en nivå av systemkritik. Att liksom någonstans, man behöver inte säga som att det är elever som presterar dåligt. Man kan lika gärna säga som att det är skolan som är dålig på att möta upp. Och det lär ju finnas någon sorts variation av typ båda delar i de flesta fallen.
Mm.
Jag är inte en förespråkare av att man ska se allting som skolans ansvar. Men jag är inte heller en förespråkare av att man kan se allting som att det skulle vara elever som bara är lite svaga. Är du med?
Nej, men gud. Nej.
Alltså det måste man också blanda upp tänka lite mer. Det är det ena. Och det andra är, för det kommer naturligtvis upp som en del av den här Twitter-diskussionen, blir ganska stor. Många som menar på att så här, jo visst, fine, men vi måste kunna prata om att det finns elever som är svaga. Vi måste få ha ett ord för det. Och skitsamma om det är lite att trampa någon på tårna, vi behöver ha det. Det är lite den här allmänna samhälls någonstans känslan att liksom unga människor idag är för klena när det kommer för tjänsten, när det kommer till liksom begrepp och etiketter och blir lättkränkta, ja, lite sådana grejer. Att det är lite i den ådran som vi inte skulle få kalla elever svaga, för då kanske de blir lite ledsna typ. Mm. Och det är så här, men fan skit i det, det är viktigt att vi ändå har ordentliga diskussioner om vilka elever som inte lyckas, istället för att vi är elever som år efter år efter år sitter av tid på alldeles för svåra lektioner utan att få hjälp för att vi inte vågar ta tag i det som är deras svårigheter. Alltså, så resonerar en del andra människor som ser det här.
Men jag är lite med på det, för jag kan tycka liksom när man kommer till gymnasieskolan och man får, vi har ju en grupp som får liksom ett så kallade snäll-en för att komma igenom. Alltså, de har inte kunskapen för att klara gymnasieskolan. Det är så enkelt. Och så, då måste man faktiskt kunna ta ut den gruppen och säga, hörni, nu börjar vi om här. Och så får, så att de får, vi har liksom ett försök nu till exempel att man läser första mattekursen på 2 år istället för 1 år. Man behöver ha en mattekurs och så får man läsa den på 2 år istället för på 1 år.
Mm.
För att den här gruppen har inte tillräckliga kunskaper med sig när de kommer.
Mm.
Och då börjar ju de med en gång att kalla sig för det ena med det andra nedsättande ord själva inom gruppen. Ja. Och det är ju en jätteutmaning för den läraren att säga, vi som försöker utan bara satan räkna matte. Liksom, hur liksom vänder man på det? Men samtidigt så är det ju så att tidigare så fick ju den gruppen gå och misslyckas med matte en gång till. Och det är inte heller okej.
Nej.
Så att det här är ju en lur, för man ska inte plocka ut den här gruppen samtidigt som man behöver plocka ut den här gruppen.
Det finns något jätteintressant i det du säger, och jag håller helt klart med dig. Och jag tror inte man behöver ställa begreppen mot insatserna mot varandra på det sättet. Jag tror vi kan ha kraftfulla begrepp, eller kraftfulla insatser, utan att du för den delen behöver lägga hela ansvaret hos eleverna.
Ja, men
det är lite grann som att vi skulle beskylla politiker för att vara svaga politiker för att de har dåliga idéer ibland.
Men det tycker jag faktiskt att, det tycker jag faktiskt att vi kan. Jag tycker vi inför begreppet svaga politiker.
Då måste jag säga att de politiker som tror att förorten har så här, avsaknad av kultur, är de svagaste politikerna vi har. Det vill jag säga. Jag går tillbaka till ordinarie program.
Men
det är fan det dummaste jag har hört i hela mitt liv.
Ja.
Det är så dumt att man borde få gå. Nej.
Nej, men och att man
det kan ju vara snällhet igen. Att man är en av Sveriges populäraste partiledare och fortfarande inte förstår att det finns kultur i...
Och, eller att kristna värderingar inte är kristna värderingar, utan det är alltså bara det att använda begreppet kristna värderingar. Så fort du försöker paketera in en värdering i en religion så får du ett problem.
Hon antyder ju att anledningen till att HBTQ-personer har de rättigheterna de har i vårt samhälle är tack vare vår kristna grund. Vilket är typ det dummaste som jag har hört i mitt liv.
Kan vi lämna det här innan
jag... Svaga politiker, du hade tänkt en särskilt svag politiker vi ska prata om istället.
Ja, så vi gör det. Ja, men vi ska prata om faktiskt någonting som chockade mig i veckan.
Mer än den här artikeln.
Ja, mer än den här Sveriges populäraste politikers debattartikel. Ja, den blev jag inte jätteförvånad av. Men skitsamma. Det som chockade mig i veckan handlade om... det här med, vi har ju länge diskuterat detta med OECD och vi har länge diskuterat marknadsstyrningen av skolan och dess effekter.
Ja.
Och jag vet inte hur många år jag har suttit och läst. Jag har läst Barnexperimentet av Per Kornhall. Jag har läst, man har läst olika rapporter. Man har läst olika diskussioner, olika utredningar. Vems fel är kunskapstappet? Varför gick det så dåligt i PISA? Bla, 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 bla. Varför ökar skolsegregationen och sådär? Mm. Och jag tycker verkligen att är det någonting jag har satt mig in i och intresserat mig för rent politiskt, så är det den frågan. Och så kom ju då samma vecka som den här ordningsbetygsmedia-hypen som var för några veckor sedan. Så kom det ju en rapport som på något sätt, men när man tittar på det i efterhand så kändes det som att det här var ju en, man visste ju att OECD-rapporten skulle komma den veckan, alltså slängde man in ordningsbetyg och så fick man media att skriva om det, för det var enkelt istället för att, och så glömdes lite den där OECD-rapporten bort.
Jag har inte hört talas om den, för du skickar inte mig häromdagen.
Nej, och det är en annan, men precis, och den OECD-rapporten som kom nu då den veckan, den handlade då om att OECD återigen pekar på att, hörni, det här med att ni har en marknadsstyrd skola har ökat segregationen, har minskat likvärdigheten på olika skolor. Skillnaden mellan skolor ökar, resultaten och betygsinflationen går åt helvete och kunskapstappet blir jättestort på grund av detta.
Men så länge det är gött, får lite gratis skattepengar, så kommer inte ändra någonting på det systemet.
Ja, men det var ju så. Men då, så det som, nu kommer vi till det som då chockade mig. För att då är det ju en fantastisk person. Och nu är han ju politiskt naturligtvis. Men han kommer ju från LO. Och han heter Mattias Samuelsson. Och han har då suttit och skrivit en artikel på LO-bloggen. Där han har hittat en OECD-rapport från 1992.
Och hade jag gissat, så hade jag sett att OECD kom till typ 90-talet någon gång.
Ja.
Så jag tänker mig att det är ganska tidigt i OECDs historia. OECD är ju ett samarbetsorgan för ekonomisk utveckling i liksom...
Ja,
eller hur? Och det handlar förut om ekonomi, men så också säga samhällsutveckling för att främja ekonomisk tillväxt.
Ja, precis.
Det är det som är deras liksom hela perspektiv. Så.
Men nu, ja, precis. Och OECD har återkommande gjort genomlysningar av olika länders skolsystem. Men första gången man gjorde det i Sverige, vet du vilket år det var?
Nej.
1967.
Har OECD funnits så länge?
Ja.
Cool.
Och sen gjorde man andra gången 1979 och så gjorde man det då 1992. Mm. Och inför den översynen 1992 så skrev då regeringen Bildt en rapport. De lämnade in en rapport om hur de ville förändra skolan. Och det var den här rapporten om hur Bildt då såg sig att vilja förändra den svenska skolan. Och svenska skolan var då i OECD känd som den mest likvärdiga, känd som en skola med goda kunskapsresultat, känd som en skola som tog hand om liksom alla elever, som hade ett starkt kompensatorisk effekt och så vidare och så vidare. Så det var liksom det som vi var kända för i OECD. Men nu då så hade liksom Bildt-regeringen tog fram en rapport som heter The Swedish Way Towards a Learning Society, heter det, Bildt-regeringens rapport. Och då skrev OECD ett svar om vad de trodde det här skulle, vad som skulle hända. Och du tröttnar med en gång.
Nej, men jag tycker det är sant, men ändå blir så här.
Jo, men lite så.
Det är det som är mitt huvud.
Men då är det ju så här att det första de säger är ju att, gör ni det här? Om vi nu sammanfattar den här ganska långa sammanfattningen, så säger de att, ja, om ni gör det här, 1992 får regeringen Bildt ett svar och så säger de, gör det här så kommer skolsegregationen öka ganska markant. Er goda skolas kompensatoriska effekt kommer gå om intet. Ni kommer att få liksom, och så vidare och så vidare. Alla de här grejerna som vi har pratat om, förutsåg OECD 1992.
Det är alltså 27 år sedan.
Ja.
Så man bara såhär, det kommer bli så här. Och så blev det typ exakt så här.
Ja, alltså alla de här problemen som vi ser i svensk skola, alltså framförallt med den skenande olikvärdigheten som är ett gigantiskt problem. Alltså, du vet, Dylan William brukar ju prata om att det inte, skillnaden är inte som störst mellan olika skolor utan mellan olika klassrum, brukar han säga. Men det gäller ju inte i Sverige. För i Sverige är det så stora skillnaden mellan var du går i skola och inte.
Är det så?
Ja. Det gäller i mycket lägre utsträckning än i andra länder.
Ja, men, ja det kan jag tänka faktiskt. Det där är fasligt intressant. Nu tror jag det är så här att liksom, i de flesta större rapporterna och förslagen som jag lägger på som regeringsparti så kommer det in ungefär typ 100 svar kanske.
Mm.
Varav några är för, några emot och några kommer 30 år senare och visar sig ha helt rätt. Alltså så är det ju alltid, eller hur?
Mm.
Man bjuder in remissinstanser som får se sina svar och så bla 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 bla. Det intressanta är att det var en högerregering som inte lyssnade på OECD som ändå är någon sorts liksom, du vet, det känns som att vilken högerregering som helst borde tycka om en överstatligt organ som handlar om nationalekonomisk utveckling och liksom, är du med? Det känns som att de talar egentligen samma språk. Så frågan är, vad är drivkraften bakom att genomföra något som man kanske redan innan vet inte kommer bli så jävla bra? Där man har fått varningstecken på att det här kommer kanske inte bli så jävla bra.
Ja, men jag tror att det som verkligen, verkligen var grunden här, och det har man ju nästan fått, om man tittar i Twitterflödet efter den här så har man ju fått svaret egentligen. Att, för att det som också OECD varnade för här var ju att man tog bort regelstyrningen och ville hellre styra det då med mål- och resultatstyrning. Och det gjorde ju att vi var tvungna att öka kontrollen och öka dokumentationen. Så att lärarna gick ju från att undervisa till att dokumentera. Det är ju därifrån vi har fått den där ökade dokumentationsgrejen.
Det är priset som vi har fått betala för att ha den förändringen.
Ja, men jag ska bara säga det man då, den, för att återkomma till den drivkraften då, den handlar ju om det som är liberalismens stora fråga. Och det är ju den här valfriheten, alltså friheten att välja vilken skola du vill. Den måste komma först. Och den är ju i en, om du det vet ju du och jag roade just för många år sedan med att läsa en skolrapport från Timbro.
Mm-hmm.
Och där är ju, Timbro är ju liksom, om man nu ska komma så liberalt man kan, där allting är liksom din eget val på något sätt. Där, det är ju liksom Sartre gånger 157. Ja. Du väljer allt. det är ju liksom, och jag säger inte, jag kan ju tycka, alltså frihet att få välja är ju någonting som tilltalar alla människor. Jag tycker också om att få välja, jag tycker inte om att bli låst, jag tycker inte om att bli låst i system och så vidare. Men här när det kommer till skola så får det sådana oerhörda konsekvenser. Men det tyckte man ju var värt det. Och det är ju det som svaren som har kommit på den här bloggen då, som den här Mikael Thomsson har skrivit, är ju just att ja, men friheten att få välja måste få komma, den måste få alltså, den måste få kosta lite.
Ja, just det. Och den kostar lite i ojämlikhet, den kostar lite i att liksom vissa får bättre chanser än andra, det kostar lite i liksom
lärarnas dokumentationsbörda.
Men det förstår jag inte riktigt, för att säga, det är klart att kontrollerna måste öka, men alltså, det är ju sjukt att behandla så komplext system som skolans system lika på alla nivåer.
Mm.
För det var den saken var så att varenda friskola som ska ha där, gärna när rektorn måste skicka in rapporter om hur ni har det med bibliotek, med liksom specialpedagoger, med det här och det här och det här och det här och det här. Som är dokumenterat på den nivån.
Mm.
Utan att det i sig betyder att varenda lärare måste dokumentera svinmycket om varje lektion. Alltså det är olika nivåer. Man borde kunna lägga den dokumentationsbördan på en annan nivå. Jag säger inte att det här är fixat det systemet, för jag tror inte att det är gjort det. Men det är sjukt att säga att det ska börja gå hela vägen igenom. Bara för att så här, om Skolinspektionen hade inspekterat varje friskola var tredje månad, var tredje vecka då.
Mm.
Pissmycket dokumentation, men inte på individuell tjänstemannanivå. Utan nej, på liksom så här företagsnivå, på liksom enhetsnivå. Fine.
Jo, men saken är ju den att det man då såg då 92 var ju att OECD påpekade då att ni kommer ju behöva Alltså ska vi ha det så här, så finns det ju massor med praktiska aspekter som inte finns. Alltså det finns, det som, hur ska det här mål och resultatstyrningen gå till? Och då kom ju det här New Public Management, man skulle räkna pinnar och man skulle, alltså vi fick ju liksom, men man hade ju inte det klart för sig när det här infördes. Och jag tror ju liksom att vi har ju skojat och sett den här, det finns en sån här rolig rapport om hur tunn utredningen var när vi införde den här och avreglerade skolan på det här sättet. Och vi ska ju också komma ihåg att det inföll ju samtidigt med en ekonomisk kris, så att det var ju ekonomiskt tillfredsställande att avreglera skolan.
Men jag tror så här någonstans, att det är väl ändå fint om man ska lära en grundgrej. Att man testar och utvecklar. Om man släpper rapporter som säger den svenska vägen till ett lärande samhälle. Jag är generellt sett för att släppa sådana rapporter. Om inte därför, vad tror ni om vi har gjort så här? Och bara för att inga andra länder i världen har gjort på samma sätt som vi. Eller att de har gått en annan väg än vi. Så behöver inte det vara fel. Problemet är att vi 27 år senare vet att okay, det var vi som hade fel, de andra hade rätt. Vi har inte någon gång på den vägen bytt in det så här. Men ska vi bara se tillbaka då? Om vi sätter, vi testar det i 4 år då, så ser vi vad som händer. Vi börjar där, vi testar på typ 100 skolor och ser vad som händer. Och alla de här friskoleföretagen, ni får veta att om 4 år kommer vi ta tillbaka med skolan om inte det funkar. Tjänar mycket pengar i hyllor under tiden, kör hårt, men liksom, vi tar tillbaka det sen. Då har det ändå varit för det. För jag tycker det är schysst att man testar nya saker. Men till vilket pris, till vilken nytta. Det känns som att det liksom blir en ideologisk liksom, konstruktion mer än att det verkligen är beprövad erfarenhet och liksom så. Och redan där tycker jag att det är förlorat och överspelat. För det är så här, ja, vi ska klart som rätt att välja. Det här har man väl haft i någon utsträckning förut också. Det är klart man kan ha det utan att vi behöver ha hela det systemet som vi har nu.
Ja, och jag tror ju verkligen att vi måste liksom... Jag är så förvånad över... Det som förvånar mig och det som chockar mig är inte faktiskt att Bildt-regeringen införde det de införde. Nej. Det är att vi 27 år senare fortsätter att sticka huvudet i sanden. Och faktiskt så är man... säger man så här att nej, nu får vi faktiskt skita i det här. Då har du nästan inget politiskt stöd från politisk nivå. I ärlighetens namn. Alltså det finns ju väldigt...
Det är ett riggat system där det är någon som tjänar jävligt mycket pengar på det. Så. Och de människorna som gör det, de vill inte ändra på det.
Ja, och precis som vi har pratat om innan. Sådana föräldrar som jag. Som...
Ja, men det är annat som
jo, men jo, det här att vilja... Det finns ju en jo, men det är en politisk fråga. Skulle någon... Alltså det här att ta bort fria valet när man väl har gett människor fritt val. Det är en politisk självmord.
Var det är lite som att liksom, så här, lura godis från småbarn och sånt. Så man gör någon liten grej så tar man det stora själv. Ja. Det är klart att det finns hundratusentals föräldrar som du som känner så här, nej, jag vill att mina barn ska ha en bra skola. Men det är den lilla delen av att det är vissa människor som tjänar rå mycket skattepengar på att få utnyttja systemet som är brutet. Och de lutar sig på att ni tror att ni är de som vinner.
Ja, och det gör vi ju inte. Nej. För det vet vi ju att hela samhället går åt skogen när vi har det så här. Så att nu så gör vi så här. Att nu går var och en hem och funderar på hur får vi politikerna fatta att 1992s rapport är någonting vi borde läsa och begrunda. Eller läsa den nya rapporten som OECD skrev. Och så gör vi om och så gör vi rätt. Punkt slut.
Så gör vi. Tack för att ni har varit med oss ännu en vecka. Nästa vecka är vi kanske inomhus och spelar in. Vi får se vad som händer. Eller så är det här vår nya studio. Ska vi bara fixa lite ström och grejer. Ja. Hörrni, tack för att ni var med oss ännu en vecka. Vi hörs. Ha det gott. Hej.
Hej då. Vi här i Skolsverige.